avsnittet av Jämställdhetspodden pratar vi med Yvonne Hirdman som är professor i historia vid Stockholms universitet. Vi vill veta lite mer om hur utvecklingen av kvinnors rättigheter har sett ut sedan början av 1900-talet. Vad hände egentligen när kvinnan fick rösträtt? Och hur förändrades samhället och det politiska landskapet?
Hej! Jag heter Yvonne Hirdman. Jag har varit professor i kvinnohistoria. Jag är numera professor emeritus, som det heter, fast det är maskulin ändring, i historia vid Stockholms universitet.
Hej Yvonne! Hur har utvecklingen av kvinnors rättigheter och kvinnorättsrörelsen sett ut från början av 1900-talet och framåt?
Ja, hur ska jag säga? Nu tänker vi oss ett land där det finns ungefär 5 miljoner invånare. Monarki, kung. Det finns inte allmän rösträtt, inte ens för män. Det bestämdes först 1909 och kvinnorna fick vänta. Och det är då som den feministiska rörelsen verkligen började. Det hade funnits tidigare kvinnogrupper från slutet på 1800-talet som kämpade för att kvinnor skulle få lönarbeta, så att de skulle vara, att gifta kvinnor skulle bli vara myndiga. Men tänk dig det. Om du gifte dig så var mannen som bestämde. Ja, om du skulle lönarbeta eller inte. Alltså, ju mer historia man kan, ju mer förbannad blir man när man inser hur den här sorten som du och jag tillhör har blivit behandlad. Men i alla fall, i Sverige då i början på 1900-talet, ja, det är inte så lätt att prata om en feministisk rörelse, men det startar då kring 1903, så startar rösträttsrörelsen för kvinnor. Det gör det. Och de fick hålla på, kan jag tala om för dig. Det var först 1918 som man äntligen bestämde sig för i Sveriges riksdag att även kvinnorna i Sverige skulle få rösträtt. Och det är först 1921 som vi har det första riktiga demokratiska valet i Sverige. Och de blev så besvikna. Då var det alltså grupper utav Fredrika Bremer-förbundet. Det var en sån här feministisk grupp eller kvinnosaksgrupp. De tyckte inte om ordet feminism. Det var ett skrämmande ord. Det var ett ord som, ja, kvinnohat och sånt där. Ja, men du vet, såna här associationer. Även om det fanns en och annan som använde det ordet. Som Frida Stenhoff till exempel. Hon pratade om feminism, så det fanns. Men i alla fall, så blev de nog besvikna efter valresultatet 1921. När det bara kom in ett par kvinnor överhuvudtaget i Sveriges riksdag. Man brukar prata om det demokratiska genombrottet då, som sker kring 1918-1921. Alltså, problemet var ju, det är 5 kvinnor. Där är 2 stycken kommer från liberalen, 1 kom från högern och sen är det resten socialdemokrater. Så de var ju inte ens eniga i sig. Så att det var ju lite problematiskt. Och du måste ju förstå, då hade vi också 2 kamrar, alltså i riksdagen. Och så att, nej, det var nog inte så mycket samarbete över gränserna där. Och när de någon gång försökte ta upp såna här, vad ska vi kalla det för, sexualpolitiska frågor. Det fanns ju inte fri abort i Sverige. Det finns ju inte för 1974. Och det var en kvinna som tog upp det här i Sveriges riksdag. Då reste sig herrarna och gick ut. De tyckte att det var en mycket opassande fråga att diskutera i Sveriges riksdag. Jo, men det här är nog bra att man liksom rotar i historien, att man tar upp det här så att man i perspektiv mot det som har varit så ser man ändå vilka framgångar som vi har fått och hur mycket bättre vi har. Vilket inte betyder att vi bara ska lägga oss ner och tycka att allting är perfekt. Absolut inte. Men erkänna att, jo men ja, och fundera på vad har fungerat och vad har inte fungerat.
Hur gick det då för de 5 kvinnor som kom in i riksdagen 1921? Och hur såg utvecklingen ut därefter?
Ja, men det var ju inte så lätt. Nu fanns liksom alla formella möjligheter. Och på något vis, när det inte blev fler kvinnor som kom, eller som röstades in, eller som sattes upp på valbara listor och sånt där, så blev det lite att blame the victim. Att det var kvinnorna som inte ville. Det här sa man långt in efter andra världskriget, när det fortfarande bara var mellan 5-7% utav riksdagens ledamöter som var kvinnor. Förstår du? Så få. Och inte en enda kvinna i regeringen förrän på 50-talet. Och då kommer Ulla Lindström. Och henne ska vi hålla högt här. Alltså, det finns några kvinnonamn i svensk historia som jag tycker vi kan lyfta fram här. Om man backar då tillbaka till seklet så har vi ju Ellen Key, fast det är lite svårt för Ellen Key, för hon hade idéer om att kvinnor var så särskilda så de skulle inte bli arkitekter, de skulle bli samhällsmödrar. Lite prillig där, Ellen Key. Men hon spelade en stor roll, det gjorde hon. Sen under mellankrigstiden så blir det mera fart på den feministiska rörelsen. Det blir det, trots allt. Man kan tycka liksom att det stod stilla där på riksdagsplanet, men sen visade det sig att alla politiska partier var så illa tvungna att skaffa sig en kvinnoorganisation, kvinnoförbund. Och de började ju att agera. Och eftersom socialdemokratin har varit det största partiet i det här landets historia, så är det socialdemokratiska kvinnopartiet ganska viktigt. Och där i slutet på 30-talet kommer Alva Myrdal. Och man har pratat skit om Alva Myrdal, ursäkta uttrycket. Men Alva Myrdal har fått en del oförtjänt dåligt rykte som en iskall socialingenjör. Hon har fått stå för att hon har velat sterilisera människor. Sådär. Det är faktiskt ganska mycket lögn, skulle jag vilja säga. Det där är lite komplicerat, vi behöver inte gå in på det. Men det är Alva Myrdal som är den första som på sitt lite klämkäcka 30-talssätt liksom tar upp det här som fortfarande är ett problem för kvinnor. Nämligen, hur gör man när man kombinerar det här med familj, barn och arbete? Och nu är det 30-tal och nu är man rationalistisk och modern. Och nu tänkte Alva Myrdal, hon tänker ju bra. Hon tänker, ja men vi löser det här praktiskt. Det är situationspolitik. Vi löser det här praktiskt. Vad behöver man göra? Jo, man behöver bygga kollektivhus. Man behöver se till att det finns kindergarten som man sa. Eller storbarnkammare. Eller daghem som vi säger. I varje hus. Man behöver ett allmänt kök. Man behöver en hissanordning så man kan få upp maten i en lucka i köket. Man bara skickar ner beställningen till restaurangen. Man behöver ett tvättnedkast. Det här var på den tiden innan det fanns tvättmaskiner. Så hon hade verkligen tänkt igenom allting och hon hade tänkt det mycket praktiskt. En liten detalj hade hon glömt bort. Hon tog inte med männen i det här. De lämnades liksom i fred, förstår du? Och med tanke på att hon var gift med Gunnar Myrdal som var den mest male-chauvinist man kan tänka sig, så är det inte så svårt att förstå. Men i alla fall, om vi då hoppar till 50-talet, vi hoppar över kriget, vilket det skulle vara roligt att berätta mer om. Men vi hoppar över kriget och så kommer vi till Sverige när jag föds då, alltså i slutet på 40-talet. Och när jag växer upp på 50-talet så är det den mest genuskonservativa värld du kan tänka dig. Och så kommer en kvinna in i regeringen och det är Ulla Lindström. Och vad fick hon för position, tror vi? Blev hon utrikesminister? Nej. Finansminister? Never. Hon blev naturligtvis familjeminister. Med hennes ansvarsområde var då familj, kooperation, handel och sådär va. Hon satt i 12 år i regeringen. Hon har skrivit sina biografier och hon är en kvinna som är liksom glömd i det här landet. Men jag tycker hon förtjänar en staty, alltså det tycker jag verkligen. Humoristisk, trevlig, duktig. Alltså 50-talet är en eländighetens period i feminismens historia i Sverige. Det är på något vis, det var vida kjolar eller plisserade kjolar. Det var söm på strumporna där bak. Det var verkligen håll käften och var söt. Och det var ett hemskt, hemskt antifeministiskt decennium. Och där kvinnorörelsen låg väldigt lågt. Och där man till exempel inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet, det starkaste då i hela landet med över 70 000 kvinnor som var engagerade. Där man liksom försökte make the best of it. Och vad var it då? Jo, it var att man skulle vara husmor i alla fall. Det är hemmafrudecenniet. Och var man en kvinna som Ulla Lindström eller många andra, Alva Myrdal eller sådana, eller min mamma för den delen, som arbetade. Vet du vad man kallades för i statistiken? Man kallades för förvärvsarbetande husmor. Här måste man stanna till och tänka lite. Alltså, yrkesarbetande kvinnor kallades för förvärvsarbetande husmödrar, om de var gifta alltså. Man delade, statistiken delade upp kvinnor i gifta, ogifta och sen om de förvärvsarbetade eller inte.
Och hur såg man på en kvinna som hade fött barn utanför äktenskapet?
Där har vi den ogifta modern. Men samtidigt, och det är klart att det var lite av en skam. Och det fanns, men det var ändå inte så skamfyllt så att det inte gick att leva som ogift mamma. Och där hade de socialdemokratiska kvinnorna ända sedan början av 1900-talet försökt att arbeta för att det är faktiskt så att det är män som också har sett till att kvinnor ska bära hela bördan. Och vi har haft en barnamannainstitution som har letat reda på de här papperna så att de har betalat underhåll. Så det är en gammal historia. Så här finns något bra emancipatoriskt, men kul var det ju inte.
Hur blev det för barnen i de fallen?
Ja, det var ju de oäkta. De var inte äkta. Äkta som inom äktenskapet. Oäkta barn. Och fröken och fru var väldigt viktiga titlar. Du vet, innan man får det här du-reformen i Sverige på 60-talet, slutet på 60-talet. Det var ju inte lagstadgat, men det blev så liksom. Så var det här med titlar viktigt, va? Och då märktes ju direkt, va? Fru eller fröken. När jag födde barn 1964 så födde jag barn som fröken Hirdman. För jag var inte gift. Och det lät de mig veta, va? Nu ska fröken Hirdman inte ligga här och skrika, det kan skrämma fruarna.
Hur fortsatte den feministiska utvecklingen efter 50- och 60-talet?
Ja, den var ju lite usel då under 50-talet kan man säga. Det är klart att det fanns enstaka kvinnor. Ta Siri Derke till exempel, hon som gör den här fantastiska ritningen, eller man ska säga, på Östermalms tunnelbanestation. Hon är arg hela tiden. Hon är som en knuten näve hela hon, liksom förbannad på det som man kallade för manssamhället. Så det fanns ju enstaka eldsjälar. Och sen fanns den här feta husmorsrörelsen. Och så fanns det de arga kvinnosakskvinnorna som var förvärvsarbetande. Och då ska du veta att orättvisorna är ju så att nu för tiden skakar vi bara på huvudet. Alltså en kvinna i regeringen, nästan inga i riksdagen. Det fanns särskilda kvinnolöner ända fram till 1960. Där kvinnor fick alltså, bara för att de var kvinnor, lägre lön för samma jobb. Och det i ett land med världens starkaste fackföreningsrörelse. Men vi var inte upprörda. Vi trodde ju att vi levde i det mest jämlika utav länder. Och det är därför som det blev... Alltså på 60-talet började man ändå diskutera, va? Att diskutera en bättre värld. Det är ett av de mest radikala decennier under hela 1900-talet. Inte bara i Sverige utan runt om i västvärlden. Med ungdomsrevolter och uppror mot kriget och fred. Det fanns ju alltså, den fick ju liksom fäste i Sverige därför att det fanns redan grupper. Men så kom de här arga unga flickorna och bildade grupp 8 och såna här utomparlamentariska grupper. Och så blev det skjuts i det hela.
Tack så jättemycket, Yvonne, för att vi fick komma hit och prata med dig.
Tack själv för att jag fick tala.
Jämställdhetspodden produceras av Anton Kantor, Julia Burman, Hedvig af Sandeberg, Sara Götesson och Shahrzad Faseli. Vi läser juridik vid Uppsala universitet och har startat den här podcasten som ett ideellt projekt vid sidan av studierna.